Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är Lena Morin Nilsson. Lena växte upp i en utåt sett välbärgad och trygg familj på landsbygden i Dalarna. Men när grannar och vänner inte ser eller hör styr pappan familjen med järnhand. Fysiskt våld varvas med psykningar och trakasserier. Hemma lever Lena som en skugga, ständigt rädd för att någon i familjen ska bli ihjälslagen. När hon var 10 år gammal flyr hennes mamma i våldsamma hemmet och Lena blir kvar ensam. Åren som följer eskalerar våldet och när Lena har fyllt 13 år gör pappan det värsta föräldrar kan göra mot sitt barn. Hon blev våldtagen av sin egen pappa under flera år. Först när hon var 38 fick hon riktig hjälp. Sen 10 år tillbaka driver hon organisationen Next Me som hjälper alla som råkat ut för incest. Hon har också skrivit boken Aldrig kunde han döda mig. Det här är Lena Morin Nilsson.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Paleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Lena Morin Nilsson.
Tack så jättemycket. Jag är jätteglad att få vara med.
Ja, men jätteroligt att ha dig med. Och när jag hörde om din historia så var jag så här... Alltså det liknar ingenting jag har kört i de här 800 avsnitten. Jag har haft hemska historier på alla olika sätt. Och det är svårt att bedöma vad som är vad. Men din historia kände jag ändå, den är väldigt viktig att få fram. Och är någonstans en absolut extrem i en värld. Så kan vara fin och hemsk. Men om vi skulle... Gå in lite grann på, du är ju föreläsare, du har släppt bok, du har varit med i mycket intervjuer om det här. Vad är det för på plats idag?
Ja, idag är jag ju på en väldigt bra plats för att jag faktiskt har startat den organisation jag ville. För att jag fick bra och riktig hjälp för ungefär 14 år sedan. Så att idag är jag på en betydligt mer stabil plats där jag till och med kan säga att jag är lycklig. Och jag är lyckligt gift, vilket jag inte trodde jag skulle få vara med om. Jag har 3 vuxna barn och 2 bonusbarn. Men det här trodde jag aldrig. Jag trodde att jag skulle kunna leva ett liv barely enough. Liksom, ja, överleva och sådär. Men att jag skulle få känna lycka. Nu är det inte det man ska sträva efter, men att det kom som en bonus. Så den är helt fantastisk. Men det gör ju också att jag kan jobba med det jag gör idag för att jag orkar med de här svåra frågorna.
Man får ju inte fråga en kvinna det, men hur gammal är du nu?
Ja, hjälp, ja. Jag ska 53, är jag.
53, jag får säga otroligt fräsch. Vilken utstrålning du har.
Tack.
Och hur många år är de här 53 åren? Har du varit lycklig?
Ja, 6.
6 år?
Ja.
Alltså, ja, jag har ju varit... grattis och beklagligt.
Ja, Jag har ju varit glad och det hänt roliga saker, men jag har aldrig på riktigt fått känt det där. Riktig lycka liksom.
Så du har ändå haft över 45 år som har varit stökiga?
Ja, på olika sätt. Visst, jag kände ju någon slags lycka när jag fött mina tre barn och har varit med om roliga saker. Men när man inte är känslomässigt hel, då blir det liksom inte rätt lycka. Om du förstår vad jag menar då. Att det är liksom, nu är det det som jag fattar att jag har, är det så här man ska känna när man är mamma? Eller wow, så.
Nej, det ska bli jättespännande att höra på det sen. Jag tänkte att vi ska gå in på de bitarna lite senare i programmet och prata om hur du har blivit hel från ändå en så pass tragisk start i livet som du ändå haft. Om vi skulle börja lite grann med, vem var din mamma? Hur växte hon upp?
Mamma är från Finland, svensktalande bygderna där. Min morfar var med i finska, jag var med i kriget då. Och med två kulor i benen, som jag brukar säga. Så att mamma, de flydde till Sverige och så bodde de här ett tag, så flyttade de tillbaka. Men mamma fick inte bo kvar hemma längre än till hon var 15, för då fick hon inte plats. För hon har 9 syskon, så då fick hon flytta med en familj. Hon blev barnflicka till en familj i Vasa och de tog med henne till Stockholm. Och då var hon väl 17 när hon kom hit.
Och vad hände när hon var 17 då?
Ja, då träffade hon min pappa på någon sån SSU-konferens, tror jag att det var på den tiden. Och han var ju karismatisk, charmig, såg bra ut. Jag har ju sett kort på hur de såg ut, de såg väldigt bra ut på den tiden. Ja, och sen fastnade hon ganska snabbt i hans nät. Försökte lämna honom, för hon fattade ju att det här var ju inte bra. Men då var ju pappan sån att han satt utanför hennes dörr och grina och satt med någon present och det ska aldrig hända igen. Och sen så hade ju han redan talat om för henne att hon var ju ingenting utan honom. Och hon bodde ju ändå i Sverige utan släkt och så. Så att ja, de blev ihop igen och så gifte de sig. Och bara med tanke på hur det gick till då, så sparkade pappa ner henne från sängen på bröllopsnatten så att hon fick sova på golvet. På den nivån skulle det vara. Ja, så han skulle.
Sparkade ner från sängen?
Ja, hon fick ligga på golvet så att han skulle markera vad som var rätt. Eller, ja, men sättet som han bara var på. Och bland annat så tog han hennes konfirmationsbibel och slet sönder den för att tala om att det här är bara nonsens.
Så, herregud.
Så börjar deras.
Berätta om alla de här detaljerna kring att det var porrfilmer. Han visade, berättade den första grejen han tog det på bröstet. Men vad var liksom nästa närmande han gjorde? När tog han, började han ta dig mellan benen eller började han slå dig på rumpan eller började han kyssa dig eller vad gjorde han?
Ja, det var ju när han kom ner, när jag hade gått och lagt mig då, så kom han ner och så bara la han sig på mig helt enkelt. Och så höll han på och sen så, det var så han började. Eller började, då hade det ju pågått till att han ville att jag skulle komma och läsa för honom och bara ligga där och han låg naken bredvid. Och, alltså det började ju successivt liksom, och att jag skulle, han var i bastun och jag skulle komma in och tvätta honom. Då på hans organ. Han kom in till mig varje gång jag hade duschat. I stort sett när jag var ute och tränade så kom han in inte varje gång. Utan vi hade ingen lås. Fick inte ha någon lås på toaletterna så han kunde komma in. Och så skulle jag tvätta honom. Och ja, det var liksom som att det pågick ett par gånger i veckan. Och sen så övergick det då till att han kom inte med på kvällarna och det blev mer och mer då, tills det blev våldtäkter.
Och hur reagerade du på det då?
Stängde av Idag fattar jag att jag stängde av. För mig var det bara så att jag brukar säga det, att jag tittar i taket och hittar en spricka och tittar på eller tänka på något annat. Och så hade jag alltid gjort så fort det var någonting med sådana här inslag. För jag fattar inte ens vad det var. Jag fattar inte vad incest var eller sexuella övergrepp i hemmet. Det var ingen människa i skolan som hade pratat om det här. Vi pratade om fula gubbar på stan. Vi pratade om non-smoking generation. Vi pratade om rör inte min kompis. Jag var inte rädd för fula gubbar på stan. Jag var ganska kaxig tjej också. Stark, snabb. Jag var... Så det är det som är så fascinerande. Hur jag kunde gå med på allt det här med min pappa. Hela tiden. Utan... För det var liksom... Han hade rivit ner hela mitt motstånd. Så att jag kunde inte sätta mig upp mot honom. Jag kunde ju däremot vara kaxig i skolan och lite utanför. Så men så fort jag kom hem så var jag som en amöba. Liksom. Jag gjorde allt han sa.
Trodde du att det var normalt?
Nej.
Eller jag, kändes det
normalt? Nej. Jag trodde att jag var själv om det här. Så att jag ville ju inte berätta för någon. Dels så kom ju det hotet återigen inom att han skulle skada mamma. Och eftersom jag visste vad han var kapabel till så... blev det ju liksom, och det är ju inte det att han behövde hota med det hela tiden, utan det är indirekt, jag visste ju det här. Så indirekt så var det ju bara liksom att hålla ut. För någonstans så hade jag ju i mig att bara, någonstans så kommer det ta slut liksom. Om jag kommer göra slut på honom eller, ja.
Mm. Nej, det är helt, helt sjukt. Men när, alltså hade han någon förklaring, när han kom in till dig, när han våldtog dig, var det oftast på kvällar när du kom hem från skolan eller var det när du skulle sova eller var det,
ja, när jag skulle sova. Men det kunde
var det varje dag eller var det någon gång i veckan eller liksom?
Någon gång i veckan. Och det kunde ju spela ingen roll om det var, det kunde ju vara när vi var på Öland på semester, det kunde vara utomhus, det kunde vara i bilen, det kunde vara, det var liksom ingen...
Hade han någon förklaring till det? Sa han bara, eller kunde han ropa på dig då? Eller ville han ha, liksom, ville han att du skulle vara kärleksfull med honom? Ville han
något sånt fanns inte. Utan det var att han skulle liksom bli tillfredsställd. Det var hela grejen. Det var ingenting annat. Det var inga ord. Det var totalt tyst. Det var bara han som skulle bli tillfredsställd liksom.
Hade han någon förklaring till dig? Alltså tackande efteråt sa han att nej, men det här gör jag för att för någonting?
Nej.
Eller?
Nej. Däremot så hittade jag ju ett system att jag själv blev... Jag visste att han hade lite dåligt samvete dagen efter. Och det var ju då jag kunde fråga om saker. Så här, kan jag få åka med på kyrkans läger? Eller det var såna här saker som... Då började jag ju hitta också där att jag kunde be han om saker liksom. Köpa saker eller sådär. Det är också väldigt märkligt. Men det var det jag såg någon form av. Men det var liksom, vi pratade ju aldrig om det. Däremot så kom det ju till en situation när jag hade inte berättat någonting för någon. När jag var 16 och mina syskon kom hem och hälsade på en helg. Jag är ute och åker med syrran i bilen. Jag är alltså 16 år då. Jag har börjat som lärling på en salong. Alltså utåt sett, jag hade varit ihop med min första... Ja, han som sen skulle bli min första man som dog. Men, och han var helt fantastisk. Jag hade jättemycket vänner. Det var ingen som förstod någonting. Och när... Ja, när min syrra och brorsa var hemma den helgen så åkte jag med syrran i hennes bubbla där, en folkvagn. Och så bara hävde jag ju med pappa en äckelgubbe. Och hon bara, va? Och då brukar jag säga det att man ska inte berätta för någon i familjen. Man ska prata med någon kompis eller något. För vad syrran gjorde, det var ju att hon sa så här, ja men jag ska säga till brorsan så ska vi prata med han nu. Och jag bara, va? Så de pratade med brorsan på, eller med pappa på kvällen. Och så kommer jag ihåg att jag satt i mitt rum och var så rädd. Och så kommer han ner i alla fall. Och då säger han så här. Ja, jag pratar med dina syskon nu. Och, Men så det ska inte hända igen det här. Utan det här är ju bara för att du inte har lyckats få hem mamma. Eller någon av er. Utan då har ju du fått tagit hennes plats. Så det var ju aldrig hans fel. Utan det var ju på grund av någon annan att vi inte fick hem mamma. Och så tänkte jag så här. När han gick så bara, va? Har det slutat nu? För jag hade ju liksom, jag hade bett till Gud. Jag sa, finns du så hjälp mig. Det enda jag ville var att överleva. Så när det här hände, då kände jag bara, är det över nu? Så syrran och brorsan åkte hem på söndagen. Och så var han ganska trevlig och snäll. Och sen på måndagen gick jag till jobbet. Och han till jobbet, eller till frisörsalongen som jag var lärling på då. Så när jag kommer hem, jag kom hem lite tidigare än han. Men då brakade jag helvetet lös. Så då tvingade han mig att ringa upp min syster. Det var såna här vanliga snurrtelefoner på den tiden. Fick jag ringa henne och säga att jag hade ljugit. Och sen fick jag riktigt mycket stryk den gången. Och efter det sa jag inte flaska. Då var jag 16. Så då bara begravde jag det än en gång och sen fortsatte jag mitt dubbelliv. Ett liv utanför huset och ett liv innanför huset.
Fortsatte han att våldta dig då?
Ja. Då sa jag ingenting. För då kände jag så här, nu har jag ju försökt och sagt det till någon. Och sen, nej. Jag visste och jag hade aldrig fått frågan. Alltså, hade jag någon kommit till min skola och pratat om det här eller någon på skolan hade sagt något, då hade jag ju kanske liksom, ja, ingen skolsköterska, ingen, ja. Nej, så det fortsatte. Och sen så, där var jag ju så förtvivlad. Alltså, så jag tänkte, jag kände så att jag håller på att dö själv. Jag vet inte hur jag ska ta mig härifrån. Jag hade tre alternativ. Det var ju att antingen, det märkliga var att jag kunde ju inte fly. Och det var ju inte det att jag inte var kapabel att ta en buss och dra. Men just det som är så konstigt, jag var så kontrollerad av honom. Men jag gick ju hem ändå. Jag brukar säga att han behövde inte låsa in mig för att jag skulle komma hem igen. Det är ju det här som gör att kontrollen är så sjukt.
Mm.
Det är därför folk stannar. Kvinnor stannar och sina män och så vidare. Men då kom jag ihåg att jag bara, hjälp. Och så kände jag så här att, ja, då kanske jag får ta livet av honom. Så jag räknar ju ut hur jag skulle göra eller få bli av med det. Men samtidigt så kände jag så att, ja, men om jag tar livet av pappa, då får jag ju sitta inne, får jag fängelse. Och det var ju inte det jag ville. Ja, min dröm var ju att få bli som alla andra och bara få leva ett liv. För någonstans så hade jag en sån vilja av att leva. Så jag visste att jag ska klara det här, liksom. Det hade jag i mig. Och så går det några månader, så ska min syrra gifta sig på Drottningholm i Stockholm. Hon jobbar som barnflicka åt kungahuset då. Och så åker vi ner dit, jag och pappa. Och det var ju en story i sig, helt hemsk. Mitt under när jag klär min syrra till brud så talar han om för mig att kom Lena, nu ska vi åka iväg. Och min syrra bara, du kan inte gå nu. Och jag bara, vänta lite. Så vi åkte iväg. Och gjorde det han ville att jag skulle göra på honom. Åkte tillbaks och så fick jag fixa till min syster i sista sekund. För jag bara, vi löser det. Hon fattar ju inte vad som hände. Sen var själva vixen. Och där satt jag. Jag kommer ihåg att jag satt på Drottningholms kapell. Och var helt, kungabarnen satt där uppe. Och så kände jag mig bara helt tom. Jag bara satt där liksom. Men i alla fall, på den här bröllopsfesten så kommer en kvinna fram till mig och så säger hon så här, hej, jag heter Maggie, säger hon. Jag bara, hej, hej, jättevacker var hon. Typ så här 32-årsåldern. Sen sa hon inget mer, liksom. Och sen gick det 2 veckor efter syrrans bröllop. Då ringer syrran mig och så säger hon så här, du Lena, den där kvinnan du har träffat på bröllopet, hon kommer att hämta dig på fredag på salongen. Jag bara, what?
Va?
Jaha. Och då sa hon snabbt, jag har berättat för Maggie vad jag tror du har varit med om. Så då hade hon sagt, för den här kvinnan hade sagt till min syrra att jag tror inte du är orolig för det här med om du ska gifta dig eller inte. Du är orolig för något annat, hade hon sagt. Och syrran bara, jag är lite orolig för syrran där uppe i skogen, liksom i Falun. Och då säger den här kvinnan, då ska jag åka och hämta henne om hon så bor i Spanien. Och min syra bara, nej, du får inte hämta henne nu, för jag måste gifta mig först. Pappa kommer bara ställa till det. Så hon väntade ju den här kvinnan. Och det häftiga är att hon är från Sundsvall. Hon säger till sin blivande man då, som hon bodde med, att du, jag vill åka och hämta den här tjejen. Och han säger så här att, du, men ska vi inte be först? Och hon säger, du kan be själv, så åker jag, sa hon. Och hon hade precis blivit troende.
Shit.
Ja, hon var fantastisk. Så i alla fall kom jag ihåg att när onsdagen, torsdagen, hon skulle komma på fredagen eller så här, så tänkte jag så här att, så det jag hade, det var att jag hade en cykel, 10-vecklar kresen som jag hade köpt för mina egna pengar. Så den vet jag att jag ringde till Henrik och sa, som jag var ihop med då, att kan du bara ta hand om den här cykeln? Jag sa inte någonting till någon. På jobbet så sa jag, när fredagen kom, jag hade inte vågat packa något hemma. Jag visste ju bara var sakerna låg, mina dagböcker som jag typ ville ta med. Men jag vågade inte packa något, för att jag tänkte han får reda på det då. Så kommer fredagen, och då hade jag sagt till min chef att jag skulle till tandläkaren. Ljög och sa det klockan 4 på eftermiddagen. Det är bara att jag tänkte, jag visste ju inte om de här skulle komma. Så när klockan var 4 på eftermiddagen så kliver jag ut ur salongen, och då är det precis snöa. Och så står en svart Audi där borta, och där kliver en kvinna ut, och då känner jag ju igen henne. Och jag tänker än idag att för mig var det ett mirakel att jag bara vågar gå rakt fram till den där Audin och sätta mig i deras baksäte, och sen åkte vi.
Mm.
Och jag tänkte, för mig var det ett mirakel. Det kom två människor, hon jobbar inte på SOS, hon jobbar inte inom någon organisation. Hon hade fått en gudstro och kände sig, ja, men jag vill hjälpa någon, så här var hon. Så att vi åkte hem till vårt stora hus. De hade med sig två plastsäckar, vi gick in där och hon bara, åh vilket äckligt hus, säger hon. Jag bara, va? Alla tycker ju att det är jättefint. Hon bara, oh. Så gick vi ner i mitt rum, rafsade ihop mina saker. Jag gick upp till köket och la en lapp där det stod så här, jag har åkt, du behöver inte leta efter mig. Och sen satt vi oss i bilen och åkte upp till Sundsvall. Och jag fattar inte än idag hur jag vågar åka med henne. Jag kände att det var bara Gud det här. Kommer till henne och hon, och jag bor där i 4 veckor. Och hon tar hand om mig dygnet runt. Jag var ju så rädd i alla fall. Och sen kom vi ju till det. Ja, sen blev det ett dilemma det här med att ska man anmäla, ska man inte anmäla? För oftast är det ju så att nej, men vi ska inte anmäla, för det blir ju jättejobbigt för alla och sådär. Och i det här läget så vet min mamma ingenting. För hon bor ju i Stockholm. Och hon hade ringt till salongen och skulle gratulera mig, för jag precis fyllt 17. Och då säger de på salongen, nej, men hon är inte här. Va? Vadå? Säger mamma. Och ringer till mina syskon, som hon då får pressa väldigt mycket. För att de är ju också vart jag är någonstans. Och till slut får hon reda på. Och förstår då att det har hänt det här fruktansvärda som hon aldrig trodde. Hon trodde ju att det var fysiska och psykiska övergrepp på mig. Men absolut inte sexuella. Och då var det så här att några runt omkring mig, de hade ju tyckt, innan mamma hörde av sig, så hade de tyckt att ja, men vi behöver inte anmäla pappa, för det blir jobbigt så här för syskonen och så där. Så de tyckte, kan vi inte låta han gå till en präst, vilket de gjorde. /pastor. Ja, så fick han sitta och prata
präst.
Där. Och då, ja, men för att då kanske han kan liksom inse vad han har gjort för fel. Och jag bara, ja, du vet, allt var bra. Jag var ju från mitt helvete, så jag tänkte att ja, men det blir bra. Jag hade ju, man vet inte vad man vill när man är 17 år. I alla fall så hade den här pastorn, prästen, såklart blivit manipulerad av min pappa. Så min mamma ringer upp där och typ får reda på att ja, men du vet att jag har ju också kört för fort någon gång i livet. Så man kan... Sådär. Och det fick ju min mamma att gå i tak. Hon frågade inte SOS, hon frågade inte sin man, hon frågade inte sin väninna vad hon skulle göra. Utan hon åkte raka vägen till polisen i Stockholm centrum och gjorde en anmälan. Jag är så sjukt tacksam att min mamma gjorde det. Och sen kom hon upp till mig till Sundsvall, och då hade inte vi setts på några år. Det var jätte awkward, konstigt. Även om jag hade längtat efter min mamma i så många år. Och sen så blev det... Ja, så den här kvinnan ifrån Sundsvall, hon, hon stöttade ju mig så mycket. Vi kom ner till Stockholm för jag skulle flytta till min mamma. För det här med rättegång, det tar ju ett år innan det blir en rättegång. Och då ska man ju klara sig med att ha en sån här psykopat springande runt omkring sig. Ja. Och sen är det mycket, och det är jättejobbigt att gå igenom med advokaten och rättegång och allt det där. Men det fantastiska var att vi vann den rättegången. Och min pappa blev dömd till 3 år. Och jag brukar säga det att 2024 så är jag fortfarande en av de få som har varit utsatta som jag, som har en dömd förövare.
Men du, det har varit jättekul att ha med dig. Om man vill komma i kontakt med dig eller din organisation, hur gör man då?
Man googlar upp oss på nextme.se, organisationen. Och sen så vill man veta mer så kan man läsa min bok. Aldrig kunde han döda mig.
Mm.
Så där får man ju liksom, varför jag faktiskt skrev den, det är ju för att du... Att alla vi ska förstå hur våra kompisar kanske beter sig. Alltså som kanske har ett beteende. Man kan undra liksom, varför beter de sig så där. För det här gäller ju alla som har varit med om ett trauma. Får man inte hjälp med traumat så kan man få jätteproblem som vuxen.
Mm.
Och det är lite det som... Men det går jättebra att höra av oss. Vi finns ju på Instagram, på Facebook, på... Eller bara googla upp oss.
Jag länkar allting här också i poddbeskrivningen och här på YouTube. Mm. Men du, stort, stort tack att du kom med. Och vilken jävla powerkvinna du är alltså. Wow. Och vad du har varit med om grejer och vilka... Och så fint att du har varit det här maskrosbarnet som ändå klarat dig.
Mm. Ja, och det vill jag faktiskt skicka med. Det är ju det här att det finns hopp. Att skicka med att det går att må bra. Alltså går att må betydligt bättre. Man måste bara våga ta hjälp. Och det är det som jag tycker är viktigast av det här samtalet. Att inte ge upp. Utan söka hjälp. Och att det går att må bra igen.
Stort, stort tack Lena Morin Nilsson.
Tack snälla.
Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Hoppas du kände att det var meningsfullt. Om du inte redan visste det så finns vi också på YouTube där du kan titta på avsnittet. Och sen så kan du signa upp dig på nyhetsbrevet där vi varje vecka skickar ut de absolut bästa tipsen från avsnittet direkt till din inkorg. Det är faktiskt väldigt smart. Och sen finns vi på TikTok och Instagram också där vi lägger upp de mest intressanta sakerna från avsnittet. Så ett stort, stort tack igen och ha en fantastisk vecka.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.